Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hejsan! Dagens avsnitt är del 2 om Israel-Palestina-konflikten. Och gäst är Pierre Schori, tidigare socialdemokratisk biståndsminister, svensk FN-ambassadör och en av Olof Palmes nära medarbetare i internationella frågor. I förra avsnittet framhöll Anders Persson, universitetslektor vid Linnéuniversitetet, att Sverige haft en aktivistisk hållning i Israel-Palestina-frågan och haft politiker som fått sin skolning i konflikten. Denna bild stämmer väl in på Pierre Schori som personligen engagerat sig i konflikten och deltagit i hemliga förhandlingar med Yasser Arafat och de israeliska ledarna. I del 2 samtalar vi om Schoris arbete med konflikten, Sveriges hållning till problem och möjligheter och hur det sett ut bakom kulisserna i fredsförhandlingar. Jag heter Benjamin Elfors och det här är podden Bildningskomplexet. Innan vi börjar samtalet vill jag göra lite reklam. Ända sedan jag började med podden i januari 2020 har jag velat göra ett live-avsnitt. Nu blir det äntligen av. Den 28 oktober klockan 18.00 är det dags för Bildningskomplexet live i Gamla stans bokhandel på Stora Nygatan 7. Då samtalar jag med Hans Ruin, professor i filosofi vid Södertörns högskola. Temat är filosofins tröst och vi samtalar om hur den klassiska filosofin kan spela roll i våra moderna liv och ge oss tröst i allt från impopularitet till hjärtesorg. Det är fri entré och mer info hittar ni på poddens Instagram och Facebook. Hoppas verkligen att jag får träffa er lyssnare då. Nu kör vi! Välkommen Pierre Schori till min podd Bildningskomplexet.
Tack ska du ha.
Ja, vi ska ju prata Israel-Palestina-konflikten idag. Och jag har läst en bok innan av en engelsk journalist som heter Robert Fisk. Honom känner du säkert till.
Ja, tjock bok.
En tjock bok, den heter Det stora kriget för mänskligheten, där han tar upp Israel-Palestina-konflikten. Och han säger att prata och beskriva Palestina-konflikten objektivt, det är som att cykla på två cyklar samtidigt. Så min första fråga, hur objektiva kan vi vara idag i det här samtalet när vi pratar om Israel och Palestina?
Ja, objektiva, det ska man naturligtvis vara i den bemärkelse att man ska hålla sig till de texter som finns kring hela konflikten. FN-resolutioner, uttalanden och så vidare. Och sedan så är det klart att många känslor personligen rörs upp för och emot Israels ockupation, för och emot Hamas motstånd och motståndshandlingar riktade mot Israel. Så att det går ju inte att undvika. Det är ju en av de mest laddade konflikterna i världen och långvarigaste. Och jag har ju hållit på själv i över 50 år med det här, dags in i detta när jag började jobba på Socialdemokratiska partiet. Och när jag forskade lite själv i det hela så, och tänkte på USAs roll som är så avgörande hela tiden, så framkom det egendomligt nog att det som skapar den här starka pro-israeliska stämningarna i USA, det var boken Exodus av Leon Uris som beskrev Israels framväxt, status i kampen för att få en egen stat. Och det liksom blev bok och film och det präglade, det kommer att prägla amerikanska folkliga opinionen men också regeringspolitiken för all framtid över. Och den där berättelsen finns ju naturligtvis inte i samma utsträckning på den palestinska sidan. Det finns böcker och diktare som skildrar det här. Och inte minst Nakba, när man tog palestinsk mark på Israels sida. Från Israel. Och De fick ju inga filmer och Hollywood spelade inte stora roller och sånt där. Men det här har präglat och ligger där som en stark tryck i USA som har nyckeln till mycket i Mellanöstern.
Mm. Vi kommer komma in på alla de trådarna. Sådär. Berätta lite grann om ditt egna engagemang. Då, för du har ju skrivit en självbiografi som heter Minnet och elden. Där det är väldigt intressant för att du är, som jag ser det, en av de nu levande personer i Sverige som verkligen har träffat flera av de här nyckelfigurerna. Yasser Arafat och Golda Meir som var premiärminister i Israel från 69 och framåt. Alltså, vill du berätta hur det började med att du blev så pass engagerad?
Ja, det var ju som biträdande internationell sekreterare i Socialdemokratiska partiet. Anders Thunborg var internationell sekreterare. Och det var redan på 60-talets slut. Alltså i över 50 år kan man säga håll på. Men, och det var genom att då fann jag ju att det fanns en mycket stark länk till det israeliska arbetarpartiet Labour. De hade regelbundna besök här och de organiserade också och hade representanter i Sverige. Och de organiserade också för både LO och SAP resor regelbundet till Israel i Broderpartiets regi då, som de hade nästan alltid makten Labour på den tiden och många årtionden framöver. Och banden mellan Labour i Israel och Arbetarpartiet i Sverige var unikt, alltså långvarigt och starkt, och det begreps jag också av det här. Så att det var ju, jag blev indragen i, men jag gick in genom dörrarna på Sveavägen 68. Det var någonting som var med en del av partiets politik, så att säga.
Mm. Just det. Vi tar det från början då. När skulle du säga att den här konflikten började?
Hela tiden har det varit en konflikt i och med att man har två folk som slåss om territorium på samma land ungefär. Och det, så länge man inte löser den så kommer det finnas. Men det ursprungligt är ju markfrågan, det är territoriet. Det är mera, det är ungefär samma sak man diskuterar i Afghanistan nu. Det är mycket var man har sitt hem. Man slåss för sitt hem, man vill komma hem igen. I Palestina, då så blev ju, när Palestina blev fördrivna från sina hem, och så har man behållt som ett minne och en symbol nycklarna i det man har kunnat göra det på sina hem, och man visar upp det, och det så, de sitter på väggarna och ligger på ett bord som ett symbol för att vi måste komma tillbaka någon gång till de här områdena som nu är ockuperade. Så att det har varit från början, från det att staten Israel bildades och på det sättet bildades, och där man också då fördrev palestiner från vissa områden.
Men kan vi gå tillbaka lite till det så att lyssnarna blir upplysta kring de detaljerna här. För att visst är det så här, 1947 så föreslår FN en delning av det som då är ett brittiskt mandat. Det är britterna efter första världskriget som har tagit över det här territoriet. Och FN föreslår en delning, en judisk stat och en palestinsk stat. Vad var det här för FN-delning? Kan du ta oss igenom den?
Ja, det var ju på grund av Holocaust, på grund av förintelsen, så växte ju starka krav på att palestinierna eller judarna måste få sin egen stat hemskt. Och det var ju starkt stöd för detta i världen och inte minst också i Sverige. Så att det var ju, ansågs ju rättmätigt med tanke på vad som hade hänt. Och de som förlorade på det här var ju förstås palestinier som fördrevs. Men tänkte man inte så mycket på, för det här låg ju så tungt med förintelsen över mänskligheten efter andra världskriget och när FN bildades. Så att, men det som är intressant i sammanhanget då, som har svensk koppling, det är ju att den första FN-medlaren var ju Folke Bernadotte 1948, som blev utsedd för att föreslå en lösning för just palestinierna som hade då kommit på undantag vid staten Israels bildande. Och han kom ju med ett förslag om ett delningsförslag som då vissa delar av judendomen inte kunde acceptera. Och inte minst då i de extremistiska grupperna som leddes, där Shamir var med och som sedan blev premiärminister i Israel.
Vad var det för delningsförslag?
Ja, det hade ju att Jerusalem skulle internationaliseras, och sen så var det att man skulle, vissa delar av där det hade varit en palestinsk folkmajoritet som nu, de delar ingick nu i Israel, skulle också förhandlas och delas på. Så det var en liksom en rättvisa fördelning av jorden, av hemmen. Och det som då skedde då att Bernadotte mördades. Därför att han la fram det här förslaget. Och de bland mördarna var, som låg bakom, var Shamir som blev premiärminister. Och Sverige hade mycket kallsinnig attityd naturligtvis till Israel under många år. Och det var först in på 90-talet som under Shimon Peres, när han var utrikesminister, Labour, så bad han om ursäkt, kan man väl säga.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Innan vi fördjupar oss i mera kring lösningsförslag och fredsförslag som har lagts fram, så skulle jag vilja höra lite grann kring, uppehålla mig lite mer vid bakgrunden ändå. För Israel utropar sig själv till stat 1948, och det utbryter ett krig direkt då. Vad handlar det här om, det kriget som gör, som blossar upp?
Ja, det var ju att grannstaterna då, arabiska grannstaterna och framförallt Jordanien och Libanon och Egypten, de menade att det här var ingen, det här inte var en rättvis deal, utan man har ju palestinerna kvar där. Och inte minst Jordanien hade ju många palestinier där som hade flytt och bosatt sig där. Och det ledde ju till att man tog till våld helt enkelt, helt felaktigt förstås, och det har legat där och grott hela tiden. Alltså, man har ansett att palestinier, araber då, har blivit förfördelade.
Just det. För det som jag tycker är spännande i din bok, och jag ser det här hos andra författare, att man pratar om att från 1948 när Israel utropas till stat fram till 1967 då sexdagarskriget bröt ut, då kallades ju Israel av väldigt många, framförallt i Sverige och bland socialdemokrater, som en socialistisk utopi. Och du skriver också att det fanns en stor beundran för Israel. Och vad är det som händer då med det här sexdagarskriget? Vad är det, och vad är det för förändring som du tycker sker?
Ja, det var ju att under ledning av Egypten och Jordanien så slog man till över Suezkanalen och skulle befria området, inte Israel som sådär, men befria det som var, man ansåg vara palestinska folkets del mark. Och det var ju helt överraskande och felaktigt naturligtvis på alla sätt. Men det ledde till ungefär samma reaktioner som man uppnådde här när man såg missilerna komma från Gaza mot Israel, till en stark reaktion för Israels överlevnad naturligtvis.
Och då var världsopinionen vid den här tidpunkten för Israel? Och,
ja, naturligtvis. Och, ja. De blir ju anfallna militärt.
Mm. Och det som jag förstår då i din bok och som är omvittnat då, att det som händer 1967 är att de tar över delar av mark som de inte egentligen har tilldelats i FNs delning. Då.
Precis.
Bland annat i hela Jerusalem och delar av Västbanken. Ja, det som mycket av det
och
som...
Gaza, ja.
Ja. Och som jag förstår så ser du ett skifte där, förstår jag i din bok, att den israeliska regeringen och politikerna där vill då inte lämna tillbaka det här.
Nej, de såg det här som nödvändigt, som en nödvändig buffertzon mot arabvärlden. Mm. Och som gjorde det lättare att försvara sig mot en eventuell ny attack.
Inte det en rimligt antagande då?
Ja, om man bara tänker i militära termer. Mm. Men det ska man inte göra. Man måste ju tänka politiskt också. Och långsiktigt. Och framförallt så måste man tänka på folkrätten. Där det är inte rätt vare sig att göra krig, gå i krig. Eller att ockupera ett annat folks mark. Så att, och där fanns det dessutom en delningsplan 1948 som Bernadotte hade, men sedan framför allt så kom ju FN-resolutionen 242 på 70-talet som talade om att förutsättningen för en fred och frihet för alla i Mellanöstern, det är att man har en tvåstatslösning och att Israel uppger ockuperad mark. Man sa inte uppger all ockuperad mark, alltså ockuperad mark, och lämnar den förhandlingslösning möjlig.
Just det. För det är ju en sån här klassisk, den klassiska frågan där, för att som jag har förstått kring Israel, det här berömda som sker i direkt efter sexdagarskriget, så håller ju Arabförbundet, de arabiska staterna, de har ju en konferens i Khartoum där de kommer med de här tre berömda eller ökända nejen då. Nej till fred, nej till förhandlingar med Israel och nej till ett erkännande av staten Israel. Ja. Så att med den utgångspunkten undrar jag bara israelerna, hur skulle de tänka? Skulle de lämna ifrån sig det som de har tagit i ett krig som de har blivit attackerade? Hur ska de resonera då? Ska de med stater som inte ens vill erkänna dem?
Ja, det måste vara ett ömsesidigt erkännande, det förstår man ju.
Mm. Och det var det ju inte liksom.
Men det var där som Olof Palme och Sten Andersson kom in i bilden och började bearbeta ledaren för den opinionen, symbolen för den opinionen på arabsidan, Arafat, genom ständiga kontakter och tala om för det går inte. Och samtidigt så bearbetade man från svensk sida den amerikanska ledningen och säga att om vi får Arafat säga detta och gå med på detta, kan ni erkänna PLO som riktiga förhandlingar kan börja med. Och det hände ju också. Arafat sa detta, USA utsåg en ambassadör speciellt och satt honom i Tunis där då PLO-ledningen var. Så att det lyckades man bryta ner det här Khartoum-fördömandet.
Mm. För du har ju träffat Yasser Arafat.
Ja.
Och han beskrivs, i alla fall av Robert Fisk då, som jag nämnde tidigare, den här brittiska journalisten som är i övrigt väldigt kritisk mot Israel, men han riktar ganska skarpt kritik mot Arafat och menar att Arafat var en rebell. Han var duktig på att slå underifrån och han var duktig på att slå emot den här stora makten, men när det handlade om att faktiskt själv börja ta politisk makt och börja föra saker framåt så var han sämre på det. Hur upplever du Yasser Arafat?
Ja, han var ju deras valde ledare, PLOs, och betraktades som då de ockuperade palestiniernas företrädare och valde representant av arabvärlden och av stora delar av omvärlden. Men man kan ha många synpunkter på hans styre och den korruption som fanns inom ledningen då, och också då de mycket hårda tag han hade mot sina motståndare inom sina egna led. Och därför, när jag var biståndsminister, så åkte jag från ett samtal med honom då vi hade varit med om att bygga upp Gazas flygplats som hade bombats av israelerna. Det var flera länder, Norge, Kanada, Sverige, som var med och bidrog till att bygga upp detta. Och då när den invigdes så träffade jag Arafat och vi pratade om detta. Direkt från det mötet åkte jag och berättade för Arafat till ett möte med Elia Serraj i Gaza och träffade folk från mänskliga rättighetsorganisationer och palestinska sådana. Serraj själv hade suttit i fängelse och många andra för att ge ett stöd från Sverige till hans organisation för mänskliga rättigheter i Palestina. Och därmed så, och Arafat när han hörde detta att jag skulle åka dit, så sa han, men det kan jag få, jag ska eskortera dig, sa han. Så lät han sitt folk och exporterade mig dit med skydd och sådär, kunde inte jag göra någonting åt. Och Serraj berättade efter att han trodde att nu kom de för att ta mig igen och sätta in mig i fängelse. Så vi stödet som vi gav till PLOs politik gällde ju då att de skulle få ett erkännande, en stad, att ockupationen skulle upphävas och att de på sikt skulle få en egen stat. Det var ju inget stöd till deras till de brott de begick mot sina egna. Och det markerade vi genom att också stödja dem och de offren eller de som stod för en annan mer demokratisk linje. Och samtidigt ska jag också säga det, så hade ju Sverige under Göran Perssons ledning då givit ut den här boken om alla, om detta må vi berätta, en bok om Holocaust som trycktes på många språk, bland annat också på arabiska. Jag tog med ett ex av den och gav till Arafat. Mm. Och det tror jag aldrig någon har gjort för. Och jag vet inte om han läste den, men han fick den ner för. Mm.
Hur reagerade han på det?
Han tittade på den och, och med sina sömniga ögon tittade på mig och gav ingen reaktion. Liksom.
Nej. Men för det har ju sagts ganska ofta att, eller som jag är uppväxt i ett judiskt hem. Och det som, som jag fick till mig ganska ofta och hur mycket sanningshalt det är i det, jag tror att det är ändå ganska mycket sanningshalt i det av det jag har läst på i senare år, det var ju att vid den här tidpunkten då vid 67 och även delar av 70-talet så var det väldigt problematiskt för att araberna ville fortfarande driva ut judarna i Medelhavet. Det handlade ju mycket om att inte erkänna staten Israel. Så att jag bara försöker förstå, eller vill höra dina tankar om liksom själva möjligheterna att uppnå någonting vid den här tidpunkten när den ena parten inte var villig att erkänna den andra.
Det är klart att det var ju helt fel att metod som de använde med arabiska staterna. Men det var också de svagares svar. Att man slår till med det man har. Militärt, för all den frustration och förtryck och man upplevde. Och det är därför man idag måste ju komma ifrån det här som är själva roten till den ursprungliga konflikten, det är att man har tagit ett annat folks mark. Va? Man måste få en fredlig upplösning. Det var därför FN tillsatte Folke Bernadotte som medlare. Det var därför man tog resolution 242, en tvåstatslösning. Och där man erkände varandra naturligtvis. Så att erkännandet från arabisk sida kom till slut. Men erkännandet från Israel och också delar av världssamfundet har inte kommit fullt ut på. Man ser fortfarande Hamas som en terroristorganisation som man inte ska snacka med. Och nu kan vi ju se lite hur det spelar ut sig i Afghanistan idag. Hur ska omvärlden hantera talibanstyret? Mm. Och du ser redan nu flera länder säga att vi måste, även EUs utrikeschef, att vi måste på något sätt förhandla med och med talibanerna för att kunna uppnå resultat. Så att det måste ju alltid man komma tillbaka till att ockupation med främmande militär och polis och styre över ett annat folk, det leder till motstånd.
Du har talat om två tillfällen i konfliktens långa historia då man missade chansen att få en fredsuppgörelse. Vilka två tillfällen var det?
Ja, först ska man ju säga att Sverige kom ju att spela en avgörande roll för att få Arafat och PLO att erkänna Israel. Och det var genom en intensiv dialog mellan Olof Palme och Arafat och vi andra som jobbade kring de här två herrarna. Och det gick ut på att Palme sa till Arafat att vi förstår att Palestina, ni har en rätt till ett land. Men ni kommer aldrig få det om ni inte erkänner Israel, om ni inte avstår från terrorism. De två sakerna måste ni avstå ifrån. Och då kommer också världen att erkänna er. Och det visste vi genom att Sten Andersson hade kontakt med sin amerikanska utrikesminister, kollega utrikesminister, och att om Arafat sa detta offentligt på en konferens som skulle äga rum 1988 i Genève om Palestina och Israel, så skulle amerikanerna erkänna PLO. Och det skedde i Stockholm, och under stora protester för många som var stödde Israel oförhållsamt, att man talade med terroristen Arafat, men han gjorde detta. Så att där spelade Sverige en avgörande roll med sina gamla kontakter i Israel och med sitt förtroende man hade fått hos Palestina, därför man också stödde deras sak. Mm. Inte terrorismen dock, men saken. Så det är grunden, kan man säga, på 80-talet. Men sen kom det här bissade tillfällen, de två som jag menar hade kunnat förändra allting. Det var att 1993 så styrdes Israel av Yitzhak Rabin, Labour, premiärminister, militär. Hjälte från sexdagarskriget på israelisk sida. Han skakade hand med Arafat och ville gå vägen att erkänna också palestinerna och göra upp en fred och avstå från ockuperad mark. Och det ledde ju till att Arafat och Rabin och Shimon Peres, utrikesministern i Israel, fick Nobelpriset 1994. Men vad hände sen? Jo, i den här aktiva fredsprocessen, hoppingivande, så mördades Rabin, ungefär som Folke Bernadotte kom att tänka på då, av en judisk extremist, precis som det var i fallet med Folke Bernadotte. Det är ett sådant tillfälle som var missat. Det var en historisk chans, för då fanns det en, inte bara förmodligen en folklig majoritet i Israel för en fredlig lösning med Palestina, utan också framförallt ett starkt ledarskap som Rabin representerade, som ville driva det här och ville gå det. Och han kunde det, för han hade som de Gaulle på sin tid i Frankrike kunde göra upp med kolonialismen i Nordafrika genom att han var som stark ledare få igenom det i Frankrike. Så att det var ett sådant tillfälle som gick åt pipan genom ett mord. Det andra tillfället som jag själv råkade bevittna, det var år 2000 i samband med FNs så kallade millenniekonferens. Och då hade det föregåtts, det var i september, då hade det föregåtts av Camp David-samtal, samtal i amerikanska presidenten som Harpsund, kan man säga. Där Clinton, president Clinton och Arafat hade diskuterat, och Ehud Barak som var premiärminister och Labour i Israel. De hade diskuterat en plan där israelerna skulle ge med sig mycket mark. Och det var för planen som Barak presenterade för Arafat, och det var under inflytande kanske det som Rabin hade lagt grunden för. Det var att israelerna i en första omgång skulle då få tillbaka 73% av den mark som Israel ockuperade. 73%. Och under en period av kanske upp till 15 år senare, så skulle de få ända upp mer än 91% av Västbanken, av den ockuperade mark, och hela Gaza. Och det var ju liksom en deal som ingen tidigare hade gett från israelisk sida erbjudet. Och det diskuterades då i Camp David i juni 2000. Men Arafat alltså nej. Och han har sedan mer efter det beskyllts både av Clinton och israelerna, och sedan också världsopinionen felaktigt, för att det var han som sabbade det hela. Men det var helt enkelt av det skälet att Arafat sa att jag måste få det här skriftligt. För att jag kan inte komma tillbaks till mitt folk och säga att jag har fått ett löfte av israelerna. För israelerna har gett så många löften tidigare som de aldrig uppe. Och det här, jag aldrig skulle kunna komma med. Så får jag det här skriftligt, så ska jag, så kan vi pratas vid. Men det fick han inte. Och så sa han också, Arafat, och det sa han i samtal med Göran Persson då, som vi kom till FNs millenniemöte och jag var med i de samtal. Då sa han också att man kan inte lita på israelerna därför att de har val så ofta. Och Barak står inför ett val till hösten, sa Arafat. Jag måste ha det skriftligt. Det blev ingenting då. Det kom ingenting skriftligt och Barak, mycket riktigt som han så förutsåg, Arafat förlorade valet. Och sen kom inte det tillbaka. Det var sådana som var emot det här fredsavtalet, Barakplanen.
Men det hade väl aldrig blivit någon, det blev väl aldrig någon fred egentligen. De kom väl aldrig överens om någonting som Barak hade att presentera.
Ja, men hade man fått det här skriftligt ordentligt, inte bara i samtal, men hade man fått det här kodifierat, så hade du varit det här det mest långtgående eftergiften från Israels sida, och något som vi stödde, och Sten Andersson och Göran Persson sa till Arafat, ta det här nu, ta det här. Men han ville ha skriftligt och fick inte, och så försvann Barak i valet. Så det visade sig att det hade ju inte hållit kanske, om man hade... De har ju val väldigt ofta där i Israel. Men det var ett sånt där missat tillfälle, för att då så tvekade då Arafat. Och under den tiden så kontaktade jag från New York, jag var ambassadör då där för Sverige, Göran Persson och Per Nuder i statsrådsberedningen, och säga att ni måste säga till Arafat, han måste gå med på det här. Och den enda personen han har förtroende för i Sverige, det är Sten Andersson, som inte då var utrikesminister. Och sa de att de skulle tänka på det, och så gjorde de inte det. De skickade Sten Andersson ut, de skickade Sten Per Nuder istället. Och jag vet inte om det är som man fick träffa Arafat, men det var det missade tillfället, för att Arafat litade på Sten Andersson och skulle kanske ha gått med på det då.
Jag vet att Bill Clinton som var med vid de här förhandlingarna, han har sagt att när de satt vid förhandlingsbordet hade ett helt unikt läge där Israel skulle lämna ifrån sig östra Jerusalem. Det skulle bli Palestinas huvudstad, och de skulle lämna ifrån sig som 90% av marken, då, den ockuperade marken till Palestina. Så får han ett nej från Arafat.
Ja, det var hans uttryck som han uttryck, och hans sammanfattning. Och vad han inte säger då, det är att Arafat säger, kan jag få det skriftligt?
Och varför är det viktigt att få skriftligt?
Ja, alltså, det är därför att jag kan inte spela Arafats roll, men jag kan referera vad han sa till oss efteråt, att de har så många gånger blivit lurade av israelerna. De har så många gånger upptäckt att israelerna stödde Hamas emot dem, eller en annan fraktion mot, uppmanat till att slå sig inbördes. Och hur ska vi kunna lita på det här som betyder att vi bryter mot all tradition, hela arabvärldens syn på hur det här ska lösas? Och arabvärlden vill gärna ha Palestina som en slags symbol för hur tuffa de är, va? Egentligen kan man säga. Men, och för att överge detta och att tro äntligen på fred, då måste man ju kunna få det skriftligt. Jag kan inte gå hem och säga att det här är, nu ska vi erkänna det här och låta det vara. Och särskilt som de har sådana fragila regeringar som man har i Israel också, och som visar sig vara sant. Några månader efter detta möte så åkte du Barak dit, och så fick du en högerregering som absolut inte ville ha något här. Så att det där var inte säkert det hade hållit. Men man ska ta chans när den finns där. Men det ska man gälla då på att det är ärligt sätt för båda sidor att kunna skriva ner det. Om det här förbinder jag mig till det, så gör man ju alla viktiga förhandlingar. Skriver man ett avtal, man kör inte med muntlig överenskommelse som den andra kan förneka sedan.
Jag har fått för mig ibland att det handlar, när man läser om Osloavtalet 1993, som sägs, jag växte upp med att det var en sån otrolig banbrytande väg mot fred, men man förstått i efterhand att det kanske inte var det, för att det var ju flera saker då som palestinerna haft som anspråk, till exempel att de flyktingar som fick lämna Israel när staten bildades, att de skulle få komma tillbaka, att Arafat förhandlade eller skrev in, eller om det nu var skriftligt kanske inte var, men att de inte skulle återvända, och att det såg som ett oerhört svek. Så att ibland har jag fått för mig också att det fanns en kanske en rädsla för att faktiskt bli, jag menar, att bli mördad, som vi har sett tidigare att många av ledarna blev, att man var rädd för att ge klara besked. För när man gjorde det i Oslo 1993 så blev ju han, som jag har förstått, väldigt, väldigt illa omtyckt av många araber.
Jo, men det var ändå rätt. Och skälet till att det blev ett Osloavtal, det var ju att USA sa till Shamir, som det var på den tiden, att om inte du går med på det här så skär vi ner vårt bistånd. Mm. Det var tuffa tal. Det var James Baker som var tuff. Det var första gången amerikanerna var tuffa. Och då gav de med sig. Mm. Då kom Shamir också till Madrid-konferensen som föregick Oslo. Och jag var där och träffade palestinierna också då. Och så att det där visade sig medeltid att det var ju luckor i det här Osloavtalet när det kom. Som Edward Said till exempel påpekade. Och det var ju... Det var ju att man inte gjorde upp ordentligt om gränserna. Och det var ungefär som i Daytonavtalet om Balkan. Där man inte tog upp Kosovo, för det gick inte att lösa den, så lämnade den sidan. Och den kom ju bittert igen sedan.
Vad skulle du säga är liksom de främsta fredsvägarna, tycker du?
Ja, det är ju... resolution 242 som har nu 50 år på nacken, men den talar om alltså land för fred, land for peace. Om man uppger ockuperat land så får man garanterat fred i utbyte, och det sa man också från arabstaternas sida att det är en bra formel, land for peace. Mm.
Men den säger också att man ska flytta tillbaks gränserna till 1967, alltså innan sexdagarskriget. Ja. Det kom ju ut en bok nu nyligen, bara här i våras, av en Johan Berggren som jobbar för en fredsorganisation där nere. Han säger ju att den alltså FNs resolution 242 är liksom realpolitiskt inte möjlig längre. Det kommer inte att gå att flytta tillbaka de gränserna, så man kommer behöva titta på nya gränser.
Ja, men det har man talat om. Han har fel där, Johan Berggren. Det här Jerusalem-initiativet som det heter, så där finns ju, har man talat om ägarbyte. Man finns kartor exakt ner till hus. Hur man skulle kunna låta kvar vissa bosättningar som är orubbligt fast. Och då ger man en motsvarande utrymme areal till Palestina. Det är helt uträknat i det här initiativet. Genève-initiativet heter inte Jerusalem. Geneva Initiative. Och det lever fortfarande kvar, finns där. Så att det går om man vill. Och grunden i 242, land for peace, är riktigt. Om man sa aldrig alla the lands occupied, utan man sa occupied utan bestämd form, så var det att lämna förhandlingsutobjekt. Så det är inget skäl, och det borde Johan Berggren tänka på.
Mm, just det. Och det som du var inne på just med Hamas då. Hamas och den palestinska myndigheten som är på Västbanken och Hamas som är i Gaza, de har ju sinsemellan, det är ju stort, jag ska inte säga ett inbördeskrig, men de har ju väldigt svårt att samarbeta. Hur ser du på möjligheterna till fred när de två parterna där inte kommer överens?
Ja, de måste komma överens på något sätt. Och jag ser det här ungefär som samma formation du hade på den judiska sidan. Du hade extremister som tog till våld och mördade till och med Bernadotte. Och Rabin, en enskild då, dock judisk. Och att det fanns extremister, det finns fortfarande extremister, de sitter till och med, några av dem, i regeringen i Israel. Det finns, och de är ju aldrig bra att ha att göra med. Och jag har ju själv varit inne i Gaza och talat med Hamas. Och de sa så här: om vi gör så här, hur gör ni i Europa? De såg mig plötsligt som representant för Europa, för de inte fick några besök som talade med dem. Så att de sökte sig också fram och har naturligtvis förhärdats allt mer ju mer de blir bombade och det inte sker någonting försök till en fredlig lösning eller på något sätt. Och jag tänker på min kollega som när jag arbetade i Madrid på 2006 var det. Så Shlomo Ben Ami som var utrikesminister i Israel. Han berättade för mig då, han jobbade i en think tank, liksom jag gjorde då i Madrid, att de betalade Hamas för att bekriga PLO.
Mm. Ja, det är ju känt. Det var en av...
Och så att det har pågått samtidigt parallellt med tvisten, den reella tvisten mellan olika falanger inom den palestinska rörelsen, så har det pågått ett mycket aktivt och effektivt underrättelsearbete och förstörelsearbete från den israeliska sidan för att försvaga fienden, så att säga. Men det har också försvagat fredsmöjligheterna.
Mm. Och om man ska prata med Hamas, för att jag har förstått att inte alla grenar av Hamas är ovilliga att erkänna Israel, men en stor del av Hamas är det, där man inte är villig att erkänna den här staten. Alltså hur ska vi tänka kring det, att Israel ska gå till förhandlingsbordet med en part som inte ens vill erkänna dem?
Alltså, det finns många israeler som talar med Hamas. Och det finns alltid många, många erbjudande om andras utlämstående hjälp för att göra detta. Så det är bara en vilja finns att tala också genom ombud, som vi fick göra ett tag med Arafat och PLO när de hade sin starka, järnhårda position som de stod inför, uppbackade av hela arabvärlden. Den bröt vi ner genom samtal, lyssna på dem och till sist vinna förtroende. Och återkommer till Afghanistan. Hur ska du hantera? Ska man inte tala med taliban nu? Eller vad ska man göra? Mm. Hur uppnår man ett slut på kriget? Du ser många människor pusta ut nu att det är ett slut på kriget i Afghanistan. Så det är åtminstone ett slut på kriget. Och nu gäller nästa steg. Det är att få tillståndet respekt för mänskliga rättigheter, för oliktänkande och kvinnors situation och allt sånt där. Det kan man ju inte få om man bojkottar.
Ja, jätteintressant, för jag tror att du har rätt där. Alexander Solzhenitsyn, Nobelpristagare i litteratur, han skrev ju en bok som jag läste som heter Västerlandets misstag, där han skriver att misstaget som, och det här är under den tid som järnridån fortfarande är uppe och Sovjet är fortfarande starkt, så säger han att ett stort misstag som västerlandet gör, det är att prata med de här med politikerna, och det visade sig bara att han fick ju helt fel, därför att det var just det att västerlandet pratade med Sovjets politiker som gjorde det möjligt att faktiskt nå en fred och att muren föll. Så det där, jag tror att du har en väldigt valid poäng där.
Jag tror att Afghanistan blir en påminnelse om den här problematiken. Därför att Israel höll ju från första stund motarbetat FN och vägrat FNs efterresolutioner konkreta bidrag annat till FN-truppen. De ville inte ha FN-truppen heller som skulle skilja åt araber och Israel åt, utan det här klarar vi själva. Och man är ju huvudtaget njugg mot FN, man är njugg mot direkt fientlig mot UNRWA som bistår palestinska flyktingarna i Gaza, och man är skeptisk till FN och huvudtaget FN som sådant. Och nu är det väl samma i Afghanistan under ryska ockupationen. Så när det till slut bröt samman efter 10 år, så insåg ju Sovjet att de inte hade kunnat vinna det här. Då var det FN som kom in. Därför FN hela tiden hade varit på plats och kunde vara med och förmedla genom 3 omgångar samtal i Genève, så att ryssarna lämnade och man då fick lämna i fred, så att säga, under övervakning av FN. Mm. Och jag tror att FN kommer att behöva spela en roll och kunna spela en roll i Afghanistan också. Och jag tror att man måste också respektera FN med och dess beslut i Mellanöstern och inte minst Israel.
Vad tänker du behöver göras? Liksom, om du fick liksom komma in med järnhand nu och peka på slutlösningen, vad är det som behöver göras?
Ja, det är alltså att man tar upp tvåstatslösningen. Man behöver inte kalla det för resolution 242 som är ju grundpelaren. Men man måste ha en tvåstatslösning, och då innebär det att man måste uppge ockuperad mark. Jag säger inte i bestämd form, jag säger ockuperad mark. Va? Och att man erkänner varandra och ömsesidigt. Och Det är som, och det är Land for Peace. Det är samma sak egentligen det. Och det måste gå. Det går ju inte på något annat sätt. För att om de fortsätter som nu, att de behåller eller utvidgar mera bosättningarna, så blir det apartheid. Och det säger, Shimon Peres sa det, har sagt det själv, och andra Israel också, att det här blir apartheid annars som inte går. Om man inte löser det här. Och vi kan ju inte ha det så att ett land ska stå utanför folkrätten när man säger att och inte lyder, utan låter så mycket blod gå till spillo med fortsatta konflikter när det finns en lösning som stöds av hela FN-samfundet. Och också att man kan ju inte bygga upp en stat, en demokratisk stat, om man har medborgare i det som inte har samma rättigheter. Så 242 skulle man kunna omvandla idag, egentligen i moderna termer skulle jag säga, att vi måste säga att för en statsbildning så måste det vara lika rättigheter för alla medborgare. Mm. Och för det andra så måste man också tillämpa fair trade. Därför ska man kunna förstå bojkotten av varor som är producerade på ockuperad mark.
Mm. Men när du säger Sydafrika, för det är något som återkommer väldigt ofta i debatten, alltså, kan du bara förklara Sydafrika och apartheid-kopplingen? För att det var ju ändå ett politiskt system som byggde på en rasåtskillnad. Det var ju förbjudet för svarta och vita att överhuvudtaget ha ett förhållande. Jag hajar alltid till på ordet apartheid.
Jag hajar det till otroligt mycket när jag hörde Shimon Peres säga det. Och nu har ju sagts, används det hela tiden i den israeliska debatten. Det är de som lanserade, som fick folk att tänka till. Jaha. Men då tar man ju ordets ursprungliga betydelse, apartheid, alltså åtskillnad. Mm. Och det är inte fråga om ras som det var i Sydafrika, utan det är apartheid som system. Va? Mm. Att man har ett samhälle där ett folk har alla, en del av folket har alla medborgerliga rättigheter och ett annat lever som andra klassens medborgare. Och då ser man ju också det uppror som nu börjar komma lite här och där bland det palestinska israeler.
Just, men det är väl inte i Israel de är andra klassens medborgare, utan det är på de här ockuperade
mark har de inga rättigheter. Men i Israel så har man ju inte exakt samma rättigheter, det kan man inte säga.
Har man inte
det?
För de har väl ändå medborgarskap och fulla rösträttigheter, och det finns en arabisk palestinsk domare i högsta domstol. Jag trodde i alla fall att det var i staten Israel som var man likvärdiga.
Vad jag läser mig till från israeliska källor och de israeliska människorättsorganisationerna, det är att just när det kommer till den här ursprungliga frågan, hemmet, vem äger vad, vilken mark, och du såg den här konflikten senaste kring att man fördriver folk, palestinska familjer som har bott i årtionden från sina hem, som leder till en av urladdningarna. Så att det får mycket om mark och igen territorium, vem som har rätt. Och finns, och hela bosättning, hela ockupations- och bosättningspolitiken är ju riktad emot. Det är ju ändå israelisk styre, och de har skyldigheter som ockupationsmakt som inte ens det de uppfyller.
Och vad är det för skyldigheter typ?
Ja, det är att tillgodose att de har lika rättigheter eller goda rättigheter när det gäller sjukvård, utbildning och så vidare. Under covid har vi också sett exempel på detta.
Mm. Ett jättestort tack, Pierre Schori, för din medverkan. Och du är fortfarande aktiv i den här rörelsen, i att lösa konflikten, eller rent politiskt?
Det kan jag inte säga, men jag är aktivt engagerad. Jag har ju många vänner i Israel och även i Palestina.
Mm. Ett jättestort tack för din medverkan.
Tack.
Du har lyssnat på Pierre Schori i avsnitt 45 av Bildningskomplexet. Skriv gärna till mig och berätta vad du tycker om podden och vilka kommande gäster du skulle vilja ha med. Jag nås på mailadress benjaminelfors@gmail.com eller genom poddens Instagram och Facebook. Tack för att du lyssnar. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem, skriv akademikernasakassa.se/bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på akademikernasakassa på Google.